Vi har börjat den här serien med att titta på frågan om islams heliga böcker. Och vi såg att enligt islam, enligt Koranen, så finns det inte bara en helig bok, utan det finns fyra heliga böcker. Vi tittade på att Koranen var en av dem. Vi såg även på Taurat, alltså Toran. Sabur, salmerna i Gamla testamentet och Injil eller evangeliet som innefattar Nya testamentet. Och vi såg att alla dessa ansågs vara heliga böcker inspirerade utav Gud. Och vi såg också att dessa böcker hade inte förändrats eller förvrängts sen Mohammeds tid fram till idag. Så kan vi veta att den bibel som vi har, Gamla och Nya testamentet, är samma som fanns på profeten Muhammeds tid och som Koranen varmt rekommenderade. Så vi kommer att fokusera en hel del på bibeln idag också. I vårt andra möte så ställde vi frågan, är Allah och Jahve samma Gud? Vi såg att Allah var det arabiska ordet för Gud. Och att ja, på det sättet kan man säga att islam och kristendomen har samma Gud. Även om de har vissa olika uppfattningar om hur den guden är. I morse så tittade vi på frågan om Jesu återkomst. Vi såg att Jesus skulle komma tillbaka både enligt islam och enligt Bibeln. Och enligt Bibeln så ska han komma bokstavligt, synligt. Alla ögon ska se honom. Han ska komma högljutt, alla öron ska höra honom. Och han ska komma strålande med alla sina änglar för att hämta dem som tror på honom till det paradis som han har förberett. Vi såg också att han skulle uppväcka de döda som har dött i tron. Och vi såg att det här budskapet om Jesu återkomst spreds inte bara i den kristna världen men också i den islamska världen. Men att varken kristendomen eller islam var redo för Jesu återkomst. Och det är det vi ska titta lite mer på här idag. Men frågan om Jesu återkomst måste vi också förstå i samband med vad Bibeln säger om det stora avfallet inom kristendomen. Paulus i Nya testamentet skriver så här: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller av något brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Så frågan. Enligt Bibeln, kommer det att komma ett avfall? Paulus säger, Herrens dag kommer inte att komma. Alltså Jesus kommer inte att komma tillbaka förrän avfallet ska komma först. Ett avfall betyder att man en gång har varit trogen, men sedan har man lämnat. Eller hur? Och det här kommer alltså att ske inom kristendomen. Det budskap som Jesus kom med, som Isa kom med, det skulle bli förvrängt. Nu, det står att han ska sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Vad är det här för en figur som sätter sig i Guds tempel? Vad är Guds tempel? Ja, om vi läser Nya testamentet så ser vi att Guds tempel handlar helt enkelt om den kristna kyrkan. Om den kristna kyrkan. Andra Korinthierbrevet 6:13. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt att jag ska bo hos dem och jag ska vandra med dem och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Så enligt den här texten så är det de kristna, den kristna kyrkan som är Guds tempel. Och om vi tittar på den här texten så förstår vi att den här figuren, det här avfallet, ska ske i den kristna kyrkan. Det är ganska allvarligt. Men det är vad profetiorna säger här. Här var en tidig kyrkofader som sa så här. Vad aposteln kallar Guds tempel är församlingarna. Var i denna ogudaktiga usling kommer att inta högsta ställning, första plats och kämpa för att få sig själv godtagen som Gud. Så, det var redan på Paulus tid som den här makten var verksam. I andra Thessalonikerbrevet så fortsätter Paulus och säger att redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så här ser vi att det här avfallet ska hålla på ända fram till Jesus andra ankomst. Men när började det? Det började redan på Paulus tid, eller hur? Så redan på Paulus tid så var det någonting som verkade och det kommer att fortsätta ända fram till Jesu andra ankomst. Vad var det som hände i den kristna kyrkan? Vi läser också i Apostlagärningarna 20 hur Paulus skriver att det ska komma dem som ska förvränga sanningen. Titta, om ni har en bibel så kan ni titta i Apostlagärningarna, annars får ni lyssna till vad jag säger här. Apostlagärningarna kapitel 20, vers 29. Det står så här. Jag vet, säger Paulus, att när jag lämnat er skall rovlyssna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Bland er själva, bland de kristna, så skulle det komma personer som förvrängde sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Och det var Bibeln varnar för. Om vi tittar sen i kyrkohistorien, då ser vi att under de första århundradena efter Jesus himmelsfärd så bevarades kyrkan relativt ren. Och det var på grund av förföljelse ifrån romarna. Men vid slutet på 300-talet så kom en romersk kejsare vid namn Konstantin till makten i Rom. Hur många har hört talas om Konstantin? Okay. Kejsar Konstantin, han konverterade till kristendomen. Han fick se en syn, sägs det, att när han fick se ett tecken i himlen, ett kors i himlen, och sedan så fick han höra en röst som sa, i detta tecken skall du segra. Och så vann han en stor seger. Och därmed så konverterade han till kristendomen och han gjorde hela Rom kristet. I alla fall till namnet. De flesta kristna var glada. De tänkte, åh vad roligt, kejsaren, världens mäktigaste man, har blivit en utav oss. Men, hur genuin var den här omvändelsen egentligen? Ja, det finns orsak att tvivla på Konstantins omvändelse. John Henry Newman säger så här: för att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Okej, okay. Så hedningarna, de var vana att göra vissa saker, och Konstantin, han tog de sakerna också och överförde dem till kristendomen. Är ni med? Och vad var det han överförde? Brukandet av tempel som tillägnats vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar, högtider, att vända sig mot öster, ikoner. Alla dessa har hedniska ursprung och helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Har ni sett ikoner i kyrkor idag? Har ni sett helgon, heligt vatten, olika sådana här saker, tempel som är helgade? Det här har hedniskt ursprung, men det välsignades in genom Konstantin, så togs det in i kyrkan. Men det var inte utan protest. Det står så här: kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riten att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgonsnamn. Så hänger ni med? Här har du i Rom, så har du hedningar som tillber Zeus, som tillber olika gudinnor och Diana till exempel. Och sedan så tänker Konstantin, hur ska jag kunna göra de här till kristna? Ah, jag har en idé. Vad vi gör är att, jag menar, om jag säger till dem, sluta tillbe avgudar och vi välter alla avgudar och förstör de här sakerna, då skulle det bli stora protester från hedningarna. Så vi gör inte det, utan jag vet vad vi gör istället. Vi kommer med lite heligt vatten, vi stänker det här heliga vattnet på den här avguden och säger, nu är du döpt, din avgud. Nu är du en kristen avgud, och nu kan vi fortsätta att tillbe och hylla dig precis som vi alltid har gjort, men nu är du Petrus, du är inte Jupiter längre. Eller du är helgonet Maria, du är inte längre Diana eller fruktbarhetens gudinna. Hänger ni med? Så det här blev lätt för människor att ta emot. Ah, vad enkelt, jag behöver inte ändra någonting i min livsstil. Jag kan bara komma in och leva precis det hedniska liv som jag brukade leva. Men jag kan kalla mig kristen, jag får en kristen stämpel. Jag fick lite heligt vatten på mig och nu är jag döpt. Nu är jag en sann kristen efterföljare. Men det här skedde på bekostnad av kristendomens kärna. Jesus pratade om en omvändelse i hjärtat. Och om den omvändelsen inte fanns i hjärtat, så spelar det ingen roll hur många... Allt det som vi gör spelar egentligen ingen roll. Det spelar ingen roll hur många goda ceremonier vi gör. Hur många religiösa ceremonier vi gör. Om vi går i kyrkan hela tiden. Om vi säger de fina bönerna eller vad det nu är. Om vårt hjärta inte är där, så har det egentligen ingen betydelse. Faktum är att de började tillbe dessa helgon och avgudar. Och Koranen, när Mohammed kom, så reagerade han emot alla dessa avgudar också. Och det budskapet som han sägs ha fått fördömde också en hel del utav avgudadyrkan. Hur många av er har hört att Koranen fördömer treenigheten? Har ni hört det? Någon? Ja. Fördömer treenighetsläran. Treenighetsläran. Ni vet att Gud är tre i en. Det stämmer med en modifikation. Här har vi en text som fördömer treenigheten. Och Gud ska säga, Jesus, son av Maria. Det här är på domens dag, så frågar Gud Jesus, son av Maria, är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud? Jesus skall svara: Stor är du i din härlighet. Hur skulle jag kunna säga vad jag inte har rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle du helt visst ha vetat det. Intressant. Vilken treenighet är det som Koranen fördömer? Är det Fadern, Sonen och den heliga Anden? Faktum är det inte det. Utan det är Fadern, Modern och Sonen. Är ni med? Och enligt kristendomen är det här också hädelse. Det som Konstantin gjorde var fruktansvärt. De började tillbe Guds moder. Och Koranen fördömer det. Säger ni det här, hon är en vanlig människa. Vi kan inte tillbe en dödlig människa. Men det är det som många, även kristna idag, gör. De ber till Maria, de säger: Åh, snälla Maria, skydda mig och så vidare. Det här är avgudadyrkan. Koranen fördömer också, den säger att Gud inte har någon son. Det står: efterföljare av tidigare uppenbarelser, gå inte till överdrift i utövandet av er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant. Kristus Jesus Marias son var Guds sändebud och hans ord. Det här är intressant. Vad står det i Johannes kapitel 1? Det står: i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud, i alla fall. Han var Guds sändebud och hans ord, förkunnat för Maria och av ande och av hans ande. Tro därför på Gud och hans sändebud och säg inte Gud är tre. Men vad säger Bibeln? Säger Bibeln att Gud är tre? Bibeln säger att Gud är en. Inte att de är tre. Men det står så här: upphör för ert bästa. Gud är den enda guden. Stor är han i sin härlighet och fjärran från tanken att han skulle ha en son. Okej, okay. Så Koranen fördömer tanken om att Gud skulle ha en son. Men om vi förstår konceptet av det som vi läste tidigare så förstår vi vad det är som Koranen fördömer. Det är en helt främmande tanke också för Bibeln att Gud på något sätt skulle ha umgänge med Maria på ett fysiskt sätt. Hänger ni med? Och avla en son. Det är hädelse också enligt Bibeln. Och det är den förvrängningen som fördöms här. Jesus sägs inte vara Guds son i fysisk bemärkelse enligt Bibeln, utan på en andlig bemärkelse. Och det handlar inte om en fysisk avling av en son. Så vi måste förstå det här. Så ofta när kristna och muslimer börjar debattera och gräla och bråka om den här treenighetsläran, så vill jag säga till kristna att ni kristna, ni vet inte vad ni försvarar. Och muslimerna vet egentligen inte vad det är Koranen fördömer. Vi måste titta på vad säger Koranen om de här sakerna. Och vad är det egentligen som jag försvarar om jag säger jag ska försvara treenigheten? Nej. Du vill inte det. Om du vet definitionen som många muslimer har utav treenigheten och som Koranen har utav treenigheten, då vill du inte försvara det. Vi måste låta skriften tolka sig själv. Okej, det var ett sidospår. Jesus sa det: jag och Fadern är ett. Vi ska inte gå in mycket mer i det här. Tillbaka till det här. Konstantins omvändelse. Philip Schaff skriver: kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär. Det var någon som frågade mig här om dagen att hur kommer det sig att vi hamnade i en sån här sekulär värld där vi har lämnat Gud? Det här är mycket av svaret. Konstantins tid så började man att kompromissa. Staten började att bli mer hednisk och mer sekulär. Eller kyrkan, förlåt, blev mer hednisk och sekulär. Världen övervann kyrkan lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten och inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt och uppförande in i kyrkan under ett nytt namn. Det här avfallet skulle gå så långt att de till och med skulle ändra på Guds bud, Guds heliga lag. Daniel 7:25 säger, denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Guds eviga moraliska lag skulle den här makten till och med komma in och försöka förvränga och ändra på. Det är hädelse att påstå sig göra det. Men det är vad som har hänt inom kristendomen. Vi pratade i morse om sabbatsbudet. Vi såg att till och med Koranen uppmanade folk att hålla sabbatsdagen helig. Men Bibeln är väldigt tydlig om att, och Jesus sa att jag har inte upphävt något utav buden. Men den här makten påstod att vi kan förändra på Guds dag. Och de till och med förbjöd de kristna att vila på sabbaten. Kyrkomötet i Laodicea 364, det är efter Konstantins tid. Kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Och om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Vi såg att Jesus gick i kyrkan på vilken dag? Han gick i kyrkan på sabbaten. Han gick i kyrkan i synagogan på sabbaten, och det var det han brukade göra. Varenda trogen person i Bibeln har firat sabbaten helig. Men var kommer söndagen ifrån, och varför går kristna i kyrkan på söndag? Jo, det kom också ifrån Konstantins tid. För söndagen var solens ärevördiga dag. Det var då som hedningarna tillbad solen. Du har det på engelska, Sunday. Och därför så ville de göra det till en festdag. De sa, jag har en idé. Vi säger att det är till åminnelse utav Jesus uppståndelse. Och därmed så började man att fira Jesu uppståndelse på den här dagen. Och det kom sakta men säkert in. Och mer etablerat. Till en början så firade man både sabbat och söndag. Men sedan, ju längre tiden gick, så börjar man till och med att fördöma att nej, vi ska inte fira sabbat överhuvudtaget. Och de som gör det, de är förbannade från Kristus. Kan ni tänka er? Man är förbannad om man följer Guds lag. Det är det som det här systemet gjorde. Bibeln förbjöds också. Vi förbjuder lekmän, skriver påven Gregorius, att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Varför? Jo, för alla de här falska lärorna som kom in. Jag kan rabbla upp lite fler av de falska läror som smög sig in i kristendomen. De ville man försöka hålla gömda. Påvens ofelbarhet. Traditionens auktoritet över skriften. Söndagens helighet som vi pratade om, skärselden, avlaten, pilgrimsfärderna, förtäring av orent kött, katolska mässan, celibatet, tillbeden av statyer, reliker och dyrkan av Maria och andra helgon. Några exempel på de läror som fördes in. Och man gömde undan skriften. Man fick bara läsa skriften på latin. Och det var bara prästerna som skulle tolka den åt dig. Så du behövde inte studera själv. Utan du ska bara lita på vad prästen har sagt. Och det här gjorde att prästerna fick en enorm makt. Markus 7 så fördömde Jesus de religiösa ledarna på sin tid genom att säga, förgäves dyrkar de mig eftersom de lär och de förkunnar en människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Men den här rena kyrkan, genom det här avfallet, blev otrogen mot Kristus. I Uppenbarelseboken, kapitel 17. Jag kan säga så här, i Bibeln, i Nya Testamentet och i Gamla Testamentet, så jämförs Guds folk med en kvinna. Och Gud är den äkta mannen. Eller Kristus är den äkta mannen. Beroende på ja, om det är nya eller gamla testamentet. Men det som är intressant är att en kvinna i Bibeln representerar alltså en församling. Eller den kyrkan om du så vill. Och i Uppenbarelseboken 17 så läser vi om en kvinna som är otrogen. Uppenbarelseboken 17, vers 1-6 säger så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sa det. Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur fullt av hädiska namn och med sju huvuden och med 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. En ren kvinna är en ren församling. En otrogen kvinna, vad måste det vara då? En otrogen församling. Är ni med? Det här är alltså en avfallen församling. En kyrka som en gång har varit trogen sin man men som har lämnat och skaffat andra älskare. De har vänt sig till världen, den världsliga livsstilen, den världsliga auktoriteterna. Vad är det här för en kvinna? Vad är det här för en kyrka, en avfallen kyrka? Vers 9. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och i vers 18 så står det att kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Så vilken stad var det som vilken stad var det som regerade över kungarna på jorden på Johannes tid när han skrev det här? Det var Rom, eller hur? Så det handlar om Rom. Så kvinnan är en fallen församling i Rom som sitter på sju kullar. Okej, Rom, hur många kullar sitter de på? Sju, de sju kullarnas stad räknas det som. Så jag vet inte om det är någon tvekan i ert sinne om vilken församling det här handlar om. Men mina bröder och systrar, jag kan inte dra någon annan slutsats än det som protestanterna, de protestantiska kristna, drog på 1500-talet. Det står att det här är Martin Luther som protesterade emot det här avfallet. Han sa, vi är av övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Han identifierade den här makten med påvedömet. Och det var inget han gjorde bara utav illvilja. Han skriver till och med att det smärtade honom att behöva säga de här orden. Men han kunde inte dra annan slutsats än vad skriften faktiskt lyfter fram. Nu betyder det att om du skulle befinna dig i det här systemet, att Martin Luther fördömde dig. Nej, det är skillnad på systemet och människorna. Kom ihåg det. Det är en otroligt viktig skillnad. Gud fördömer inte människorna. Det finns uppriktiga människor inom påvedömet. Inom katolska kyrkan. Verkligen. Jag har träffat många av dem. Gud är inte emot människor, men han är emot system som har förvrängt sanningen. Är ni med? Han var inte ensam. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, översättaren av King James Bibeln och så vidare och så vidare. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Ämbetet. Tanken om att någon skulle sätta sig i Guds ställe och få sig själv, eller i församlingen, och få sig själv godtagen som Gud. Vad är det som påven faktiskt säger? Vad är det påvliga ämbetet? Johannes Paulus, Crossing the Threshold of Hope. Ledaren av den katolska kyrkan är enligt tron definierad som Jesu Kristi vikarie eller ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Att vara påve är ingen liten uppgift. Det är en stor uppgift. Det är att vara Gud på jorden, om du så vill. Det är att ha Kristus plats på jorden. Och han har en otroligt stor makt, enligt katolska källor själva. Så står det att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Tänk dig, vilken hädelse. Så Gud, han kan skriva en lag här och sen så säger han, ger han den till påven och säger att här ska du följa. Påven säger nej, det här tycker jag inte om, det där tar jag bort, det där förändrar jag. Här, det här ska ni lyda istället. Det är vad som sägs. Och det är en uppfyllelse av profetiorna. Det är inget ont emot katoliker, det är inte något ont emot de personer som har varit bedragna av det här systemet. Men det är otroligt viktigt att vi förstår vad profetiorna i Bibeln pekar oss emot. Den katolska kyrkan säger att de har makt att förlåta synder. I en av deras böcker så står det så här: Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom. Och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Så om, när du går och biktar dig som en trogen katolik, så säger prästen, jag förlåter dig. Och det är han som har makten att kunna förlåta dig, säger kyrkan. Och om Gud förlåter dig eller inte, det spelar egentligen inte så stor roll. Förstår ni? Han har gett den makten enligt den katolska tron. Så har han lämnat den här makten till prästen. Och det är prästen som först säger den. Och Gud får anamma den senare. Det här har lett till otroliga förvrängningar inom kyrkohistorien. Till exempel något som kallades för avlatshandeln. Här är Johan Tetzel som sålde förlåtelse. För om kyrkan hade makt att kunna förlåta synder, ja men då kunde man ju ta betalt för det, eller hur? Och så kunde man säga, ja men du får en förlåtelse, du får ett brev där prästen förlåter dig om du betalar lite pengar. Och han hade en klyschig slogan som löd så här: när myntet ut i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar. De uppfann en falsk lära om skärselden. Att när man dör så hamnar man i någon form av, inte helvetet, men någon form av mitt emellan himmel och helvete. Så om man inte var riktigt så ond så kunde man bränna bort en del där. Men man kunde brinna där i tusentals år enligt det här. Så om man betalade lite extra pengar så kunde de befrias. Och Tetzel beskrev den här med djup patos, den här smärtan som de döda släktingarna kände där i skärselden. Och bara en liten slant skulle kunna befria dem. Och många människor flockades till det här, de gav pengarna. Och det var det här som gjorde att Martin Luther ställde sig upp och sa: det här är ju helt förkastligt. Så här kan vi inte hålla på. Det här är inte bibliskt. Det är Gud som förlåter synder. Det är inte människor som kan förlåta synder. De som inte fogade sig under Rom fick känna på deras svärd. Ingen annan institution kan vara så berusad, kan beskrivas som berusad av de heligas blod som den romerska kyrkan under medeltiden. Det uppskattas, skriver John Dowling, utav noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Alla som, du kan läsa om det, inkvisitionen, albigenserkrigen, jesuiternas förföljelse. Du kan läsa om allt det här i historieböckerna. Fruktansvärda saker som gjordes i Guds namn. I Guds namn så förföljde man Guds folk. Tror ni att Gud kommer att låta bli att reagera på det här? Tror ni att han kommer tycka, ja men det är okej, det är bara en liten sak? Nej, han kommer att göra någonting åt detta. Uppenbarelseboken kapitel 8. Där står de basunerna, 7 basuner. Basuner i Bibeln associeras till krig och domar, kan man säga. Både i Gamla och Nya testamentet så ser man det. Så det här är olika domar som fälls över de som har lämnat Gud. I 8:12 så står det att den fjärde ängeln blåste i sin basun. Vi ska hoppa över de första tre, men vi ska titta på några av de andra här. Då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades. Och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus och natten lika så. Jag tror att vi hoppar ner här till vers 13 igen. Jag såg och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Det är tre stycken ve-rop som vi ser här, som ropas ut över jordens invånare. Det är de sista basunerna. De 7 basunerna i Uppenbarelseboken är Guds svar på den förföljelse som antikrist har orsakat Jesus efterföljare. Gud straffar dem som har missbrukat hans namn på det här sättet. Och detta för att föra dem till omvändelse. Han vill att de ska omvända sig till honom också. Den fjärde basunen, eller förlåt, den femte basunen ska vi titta på. Vad som sägs här. Enligt Gamla testamentet så används symbolspråket om en örn som flyger över Guds folk med varningar när hans folk har lämnat hans lag. Hosea 8:1 säger: sätt hornet för din mun, här har du basunen. Som en örn kommer fienden över Herrens hus, eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. Så här har ni örnen igen som kommer flygande. Och det är härifrån som det här symbolspråket är hämtat. Vi kan ta frågan sen om det är okej. Okay. 9:4. Så ser vi vem är den här straffdomen riktad emot. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte har Guds sigill på pannan. Det är intressant. Den här plågan som kommer, det talas om gräshoppor. Vi ska titta på det senare, men den här plågan kommer över de som inte bär Guds sigill på pannan. Och då måste vi ställa oss frågan: vad är Guds sigill? Eller hur? Vad är Guds sigill i pannan? I Gamla testamentet så skulle israeliterna lägga Guds lag i pannan eller handen. 5 Mosebok 6. Precis efter att Gud har befallt de 10 budorden så säger han att dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Men vad betyder det? Skulle de ta de 10 budorden och binda fast stentavlorna på pannan? Det skulle inte fungera, eller hur? Eller på handen? Det fanns bara 2 exemplar, så då måste de göra massa kopior. Så fick folk... Nej, det var inte det bokstavligt talat de skulle göra. Utan vad skulle de göra? Jo, de skulle lägga dem i sitt hjärta. De skulle lägga det i sitt sinne. Och handla efter det. Följa det. Inte bara vara ordets hörare, utan också dess görare. Agera efter det. Vi ser att Jesaja säger: lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan. Så i Uppenbarelseboken 9 så kommer den här fördömelsen över de som inte följer Guds lag. Är ni med på det? De som inte har Guds sigill i pannan. Och det ser vi också från i slutet av Uppenbarelseboken 9. Det står att de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar, avguda bilder av guld och silver, brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. De ångrade inte sina mord, sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Nu, vad är det för saker som, om vi tänker på kristendomen, vad som hade hänt med den? Gjorde de sig skyldiga till mycket av det här? Under Konstantins tid och framåt? Tillbad de avguda bilder av guld och silver, brons, sten och trä? Det gjorde de. Som varken kan se eller höra eller gå. Mördade de? Svartkonst, otukt, stölder. Det här är brott emot de 10 buden. Och Gud skickade de här plågorna i Uppenbarelseboken 9 för att varna hans folk så att de skulle vända tillbaka till hans lag. Vad är det här för något? Jag ska läsa. Det står i vers 3. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. Vers 7. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor och tänder som lejon. Och bröstpansar som av järn. Dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. Här ser vi att det måste handla om någon form av strid där igen. I Gamla testamentet så jämförs ofta gräshoppor med stridande arméer. Jeremia till exempel. Och i Joels bok så finner vi faktiskt var den här symboliken är hämtad ifrån. Det är viktigt att vi låter Bibeln tolka sig själv. Att vi inte bara kommer med våra egna uppfattningar om vad det här skulle betyda. Hos Joel, Hosea, sen kommer Joel. Joel kapitel 1. Och det står så här. Vers 4. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Vakna ni druckna och gråt. Jämra er alla ni som dricker vin över druvsaften som rycks från er mun. För ett folk har invaderat mitt land. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna. Med tänder som ett lejon och käftar som en lejonhona. Låter det bekant? Gräshoppor med lejontänder. Det var precis vad vi läste om i Uppenbarelseboken. Vissa tycker att Uppenbarelseboken är jättesvår. Men det är för att man inte hämtar symboliken från Gamla testamentet. Vad handlar det om här? Det handlar om ett hedna folk. Eller förlåt, ett folk. Ett mäktigt folk. Kapitel 2 så står det: blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer, den är nära. En av mörker och töcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Och så vidare. Så är det vers 4. De liknar hästar och de rusar fram som stridshästar. Okej, okay. Så här har vi symboliken. Jag tror att Joel och Uppenbarelseboken beskriver precis samma saker. De beskriver ett folk som invaderar. Vad är det för ett folk? Vad är de här gräshopporna för en nation som kommer för att straffa Guds folk? I Domarboken och på andra ställen så jämförs de arabiska stammarna med gräshoppor. Nu, varför är det det? Är det för att de på något sätt är... Är det någon kränkning? Nej, inte alls. Det handlar inte om någon kränkning emot dem. Men var kom gräshoppsvärmarna ifrån? Jo, de kom ifrån den arabiska öknen. Och därför när araberna kom med sina stridshästar så var det som en bild på de här gräshoppsvärmarna som kom för att invadera Israel. Och det står om midjaniterna, kommer ni ihåg vi pratade om dem? Amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. och deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets sand. Och vi minns att vi tittade på Midian. Han var ju en av Abrahams söner. Och de skickades då till Österlandet. Det är många teologer som har dragit slutsatsen att dessa gräshoppor representerar de arabiska stammarna och Muhammeds trupper. Adam Clark är en av dem. Han säger beskrivningen av gräshoppor tycks vara hämtad från Joel 2:4. Hela den här symboliska beskrivningen av en överväldigande militärmakt passar väldigt bra in på Muhammeds trupper. Isaac Newton säger så här: svärmar av gräshoppor uppstod ofta i Arabien och därifrån översvämmade de grannländerna. Därigenom är de en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna. Kan det vara så att dessa arabiska stammar, att Gud tillät dem att invadera kristendomen för att straffa dem för att de hade övergett Guds lag och hans förbund? Jag tror att det är det som vi leds till att tro i uppenbarelseboken. Det är intressant, den här texten, att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. När Abu Bakr skickade sina arméer, Abu Bakr var efterträdaren av Mohammed. Och när han sände ut sina arméer så gav han dem denna befallning. Och det här är en uppfyllelse av profetian. Lyssna här. När ni strider Herrens krig, här har vi jihad om du så vill. Jag kan bara förtydliga det här med jihad. Jihad är ett arabiskt ord som betyder strävan eller att kämpa. Och enligt islam så finns det två olika sorters jihad. Det finns den stora och den lilla. Den stora jihad innebär kampen mot det onda i ens inre. Den lilla jihad innebär en väpnad kamp mot förtryck och orättvisor. Så jag vill bara ha det så att vi förstår den här terminologin om jihad. Ibland så tänker vi att det betyder alltid krig. Och det gör det inte oftast. Men i vissa fall så gör det det. När ni strider Herrens krig, säger Abu Bakr, låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer och bränn inga sädesfält. Hugg inte ner några fruktträd, skada inte heller nötkreatur förutom de ni dödar för att äta. Ganska schysst det här. Där ni går fram, säger han. Ja, förresten, vad var det som stod här? De skulle inte skada gräs på marken eller någon grönska eller något träd. Och det var precis det som Abu Bakr sa till dem. När ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Fråga, fanns det vissa grupper som de inte skulle döda? Vissa kristna grupper som de inte skulle döda? Ja, det fanns det. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor som tillhör Satans synagoga som har rakade kronor. Var noga med att klyva deras skallar. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt. Okej. Här har vi den vanliga bilden som vissa har av de här religiösa krigen. Men det är inte alla, utan det var vissa som skulle få det här straffet, men andra skulle inte det. Koranen skriver om, alltså den uppmuntrar faktiskt på många ställen om tolerans till de som tror annorlunda. Men den uppmanar också till att kämpa mot dem som har förkastat sanningen. Och det står kämpa mot dem trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift. Det handlar om de kristna och judarna. Varken tror på Gud eller på den som varken tror på Gud eller på den yttersta dagen, och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit, och inte iakttar den sanna religionens bud. Kämpa mot dem till dess att de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. Lägg märke till vilka det är de ska angripa. Det är de som har fått skriften, men som varken tror på Gud eller på den yttersta dagen. Och som inte förbjuder de saker som Bibeln förbjuder och så vidare. Så det är inte alla som innefattas av det här. Och det var det som Abu Bakr, jag tror, sa. I Koranen, som vi har tittat på den här texten, Al-Imran 110-115. Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott på denna, så skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Och står det fastän det finns bland dem, de som tror, så har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. De flesta av dem. Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även redbara människor som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ner på sina ansikten i tillbedjan. De tror på Gud och på den yttersta dagen. Så det finns de som tror på det här. De tror på Gud, de tror på den yttersta dagen. De anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Och de tävlar om att göra gott. De tillhör de rättfärdiga. Och vad gott de gör ska inte frånkännas dem. Gud vet vilka det är som fruktar honom. Så det finns de rättfärdiga som tror på alla de här sakerna, som inte skulle drabbas av den här lilla jihad. Är ni med? Faktum är att Guds folk på många gånger, ibland omedvetet, räddades utav de islamska trupperna som invaderade Europa. Här är en författare som kommenterar om det här. Hon säger så här: att Guds försyn hade hållit de krafter som motarbetade sanningen under kontroll. Karl den femte hade beslutat att krossa reformationen. Det här var under när reformationen började blomstra på 1500-talet. Och Karl den femte, som var en benhård katolik, han skulle krossa reformationen. Men varje gång han lyfte handen för att slå till så tvingades han emellertid att avstå. Gång på gång såg det ut som att alla som vågade sätta sig upp mot den romerska kyrkan ögonblickligen skulle bli röjda ur vägen. Men i det kritiska ögonblicket visade sig turkarna vid de östliga gränserna. Och under det att oro och stridigheter fyllde nationerna hade reformationen fått tillfälle att växa i kraft och spridas vidare omkring. Fascinerande, eller hur? På grund av turkarnas invasion så fick reformationen möjlighet att blomstra. De som behöll den sanna tron, de fick möjlighet att frodas tack vare det som hände. Betyder det att Gud hade välsignat jihadkrigen? Att allting som gjordes i islams eller i kristendomens namn var rätt? Jag tror verkligen inte det. Och det tror jag inte någon skulle hävda heller. Det finns mycket ont även idag som görs i islams namn, som inte Koran eller andra muslimer står för, eller hur? Man kan inte döma en religion på deras hycklare. Men ibland så låter Gud hycklare drabba samman. För att den som dödar med svärd ska dödas med svärd, sa Jesus. Men ingen av dessa grupper som krigar mot andra i religionens namn följer det som Jesus hade som undervisning. Hans undervisning finner vi i Matteus kapitel 5, vers 43-44. Och det här vill jag avsluta med. Jesus undervisning var radikal. Han säger: ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. här är en främmande lära för den mänskliga naturen. Det är en sak att okej, älska sin nästa. Det kan vara lite svårt att älska dem som man liksom kommer bra överens med. Men till och med det kan vara lite svårt ibland, eller hur? Kan någon som befinner sig i ett förhållande kanske kan bekräfta att ibland kan det krävas lite ansträngningar att till och med älska den som man tror man har närmast. Men Jesus går ett steg längre. Han säger, du ska inte bara älska din nästa och hata din fiende, men du ska till och med älska din fiende. Vet ni, om världen hade följt det här, skulle det finnas några krig? Ja, det hade i princip försvunnit. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Han pratar om att vända andra kinden till. Om någon slår dig på din högra kind, så vänder den andra kinden till. Jesus säger inte att det inte finns gränser. Men han säger att du ska lämna hämnden till Gud. Du ska förlåta människor. För Gud har sagt att hämnden är hans. Han ska utkräva den. Vi behöver inte ta rätten i våra egna händer. Och om vi kunde förstå det, om den romerska kyrkan hade förstått det, så hade de inte förföljt de som trodde olika. Eller hur? De hade inte dödat de som inte tyckte likadant som dem. Och vissa muslimer har också gjort samma sak, eller hur? De har dödat personer som inte tror som dem, bara för att de inte tror som dem. Både kristna och muslimer har gjort sig skyldiga till de här sakerna. Och det går i rakt konflikt med det budskap som Jesus lyfter fram. Att älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. Vad ska vi be för dem? Varför ska vi be för dem? Jo, för att om de ihärdigt fortsätter i uppror, så kommer de att få svara på domens dag för sina gärningar, eller hur? Och vi måste be att de ska omvända sig, att de ska vända sig till Gud innan det är för sent, eller hur? Det är den sanna kärleken. Och det är Jesus budskap, det är hans radikala budskap. Som jag tror att både kristna och muslimer idag verkligen behöver höra. Jag faller till korta själv många gånger. Och jag måste falla på mina knän och be om förlåtelse. Be om kraft att kunna göra det här, att följa den undervisningen som Jesus har gett. För vi har inte den kraften i oss själva. Mänskligt sett är det omöjligt. Men om Gud får förvandla vårt hjärta, så är det möjligt. Jag skulle vilja ge en utmaning till er här. Om ni har era lappar här som vi kommer att samla in här. Om det är någon som inte har den, så får ni gärna räcka upp en hand. Men ta fram den lappen. Och där på den lappen så står det lite olika alternativ. Du kan fylla i där om du önskar att lära dig mer om vad Bibeln säger. Eller om du vill, och jag vill ge en utmaning till dig. Kanske du har fått lite tankeväckare här. Kanske du skulle vilja veta mer om vad Bibeln faktiskt säger. I så fall så skulle jag vilja utmana dig till att sätta ett kryss där. För jag har en passion. Som sagt, jag har jobbat som bibellärare i 10 års tid. Och jag har en börda för att undervisa det som har sagts. Inte för att tvinga någon till att ta emot någonting. Men för att sanningen som Jesus sa ska göra dig fri. Och när vi är öppna, när vi samtalar tillsammans, vi studerar tillsammans, så kommer vi att växa. Så jag vill utmana dig till att kryssa i det där i så fall. Om du skulle vilja veta mer om det här. Det är inget bindande, det är inget som betyder att jag kommer att förfölja dig på något sätt. Men det är bara en inbjudan, en erbjudan till dig. Och jag tror att när vi studerar tillsammans så växer vi kommer närmare varandra. Och vi lär oss mer om Gud och om de som han har sänt. Så det är min utmaning till er här ikväll. Och jag vill avsluta bara med just de här orden. älska era fiender och be för dem som förföljer er. Jag vill ge en utmaning. Är det någon här som skulle vilja säga, jag vill försöka göra det här. Med Guds nåd och med Guds kraft så vill jag försöka följa den undervisning som Jesus har gett här. Prisa Gud. Låt oss be. Himmelske far, vi tackar dig för den kärlek som du har visat oss. Den oförtjänta nåd som vi får uppleva varje dag. Hjälp oss att efterlikna ditt exempel i Jesus. Som bad för sina förföljare. Som vände andra kinden till när han blev slagen. Som inte tog rätten i egna händer. Men som överlämnade domen till han som dömer rättvist. Till dig som dömer rättvist. Vi ber att du ska hjälpa oss att kunna fortsätta att studera skrifterna. Vi ber i en övertygelse om att du hör och tackar dig. Amen.